Vi vill tacka Deodoc och Selected Office för att ni gör den här podcasten möjlig. Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 33 av Ångestpodden!
Hej! Jag sjunger ut som vanligt.
Ja, jag gillar att du gör det. Det blir liksom den här klangen.
Eller hur?
Det här är ju bara sjukt förresten. Alltså, ni ska veta att just nu sitter jag i sängen. Och Sofie, stackaren, har hållit på liten så hon sitter på toaletten. Och nu lät det som att du satt där för att du typ var dålig i magen. Men så är det inte.
Nej, men vi har höjt kvaliteten lite på podden, hoppas vi. Vi har köpt en till mic. Och då är det här som gäller.
Precis, olika rum.
Ja, precis. Ska jag säga en sak som du inte vet då?
Ja, vadå?
Jag har inte tänt lampan så jag sitter i mörkret.
Alltså, för feeling.
Ja.
Okej. Okay. Vet du en helt annan sak?
Nej.
Vi har en ny sponsor.
Woohoo!
Välkommen och tack så mycket Selected Office!
Hej Selected Office!
Sofie, vilka är Selected Office?
Selected Office är ett kontorshotell som är beläget mitt i centrala Stockholm. Och det är som ett hotell där man liksom hyr kontor istället för en övernattning.
Vet du vad? Jag älskar hela det begreppet kontorshotell. Aj, hur mysigt låter det?
När jag läste det på deras hemsida, Selected Office, så... när jag såg det ordet, jag bara, det är typ skönt att ta i sin mun.
Kontorshotell.
Ja.
Ja, vet du, jag älskar ju dem. Du gör ju med det, vi gör ju det.
Mm.
Och det är rätt och slätt för att de tar sitt ansvar för den psykiska ohälsan.
Mm.
Fler företag borde gå deras väg. Och det som är så härligt, det är ju att det är inte bara oss de sponsrar. De sponsrar ju även organisationen Udda som har gästat oss i Ångestpodden.
Exakt. Det var ju ganska tidigt i Ångestpodden-historien som Ann från organisationen Udda, som står för Ung Depression och dess anhöriga, gästade oss. Vilket avsnitt var det, Ida?
Det var avsnitt nummer 7.
Mm, precis. Så när vi lyssnar på det så kan ni lyssna på avsnitt 7 helt enkelt.
Exakt. Dagens avsnitt då?
Ja, på tal om Ung Depression och dess anhöriga så ska vi idag prata om att vara anhörig till någon som lider av någon form av psykisk ohälsa.
Precis, och det här har varit ett önskat avsnitt, så jag hoppas ni som har önskat det blir glada nu när det kommer.
Ja, jag hoppas också det, och jag hoppas att ni ska känna igen er. Det har faktiskt varit ganska efterlängtat från min sida också, eftersom det är typ ett av de ämnen där jag känner igen mig allra mest.
Mm. Precis.
Mm.
Och det här avsnittet är lite speciellt ska ni veta. För när vi spelade in detta så blev vi filmade.
Ja, vi blev filmade av SVT för några veckor sedan som vi har berättat om tidigare. Och då spelade vi in det här avsnittet under tiden som de filmade oss. Vilket gör att vi var ganska så nervösa.
Man hör det på oss, vi är lite så här stissiga och lite... uppe i varv.
Ja, i alla fall i början när jag säger det känns jättekonstigt att filma idag. När jag ska säga det känns jättekonstigt att spela in idag.
Ja, precis. Ni kommer höra.
Ja.
Vi säger som vi alltid gör. Nu rullar vi avsnittet om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.
Varsågoda!
Hej och hjärtligt välkomna till Ångestpodden!
Hej!
Det här tåget går som tåget, tänkte jag säga.
Jo, det gör det. Det känns lite annorlunda att filma eller ja, att spela in idag för att vi blir filmade.
Ja, nej men alltså, innan vi hade så här intervjuer, jag bara svettades.
Ja, jag med.
Ja, det blir liksom nervositet på ett annat sätt.
Ja.
Jag är alltid lite nervös innan ju.
Jag också. Men det är kul för att vi har sagt så här, bara, om det väl händer
så kommer vi vara förberedda på det då. Mm. Men jag tror, nu inser jag att man är nog aldrig förberedd.
Man är aldrig förberedd.
Nej.
Det kan man nog inte bli på, nej, på en sån sak. Ja, hur är det med dig då?
Det är bra. Jättebra. Solen går in här. Vi pratar alltid om vädret. Vi har så här början på vår avsnitt.
Vi borde ha så här väderprognoser.
Ja, nästa.
Vi går nästa vecka. Ser det ut som?
SMHI hör av er. Ja.
Okej, men veckans ämne. Mm. Eller dagens ämne.
Mm.
Är att vara anhörig.
Ja, att vara anhörig till någon som lider av någon form av psykisk ohälsa.
Exakt. Och eftersom vi själva bara varit anhöriga som bästa vänner, så kommer vi utgå från det. Vi tänkte att vi vill försöka få in att vara anhörig som förälder också.
Ja.
Eftersom det skiljer sig.
Så om det är någon förälder som lyssnar på det här och kan tänka sig att medverka på den, så får ni jättegärna mejla oss på angetpodden@hotmail.com.
Mm.
För det är ju såklart lite annorlunda.
Precis.
Från när man är bästa vän.
Mm.
Men ja, ska vi börja där vi båda kan relatera?
Ja, vi gör det.
Ja. För några veckor sedan så gästade vår bästa kompis Frida och berättade om sin tid med bulimi.
Det känns så härligt, för det känns som våra lyssnare känner henne.
Ja.
Så här, ni vet Frida, ja, säger vi alltid.
Och det är ju där vår anhörig del startade.
Alltså tänk hur unga vi var då.
Mm. Ja, hur gammal är man när man går i...
15.
Ja, precis.
Alltså det kan jag verkligen säga, nu kan jag verkligen titta tillbaka på den tiden och bli så här. Alltså vi var 15 år, vi var små barn i det här.
Men jag kan typ lida åt mig själv på något sätt, för att jag fick genomgå det när jag var så ung.
Ja, jag med.
Utan att ha någonting annat att relatera till då. Nej. Och det är liksom som vi har sagt många gånger, att just i den stunden, eller då under den tiden, då var det så här, man levde typ lite i en bubbla, för man tänkte typ så här, ja, men det här hände inte mig.
Nej.
Det var typ som att leva lite i en film.
Precis.
Tonårsfilm från USA typ.
Ja, eller hur?
Ja, verkligen.
Men om vi bara utgår från att, så här, att vara anhörig, vi funderade ju på det.
Mm.
Det man känner allra, allra mest och starkast, tror jag, är hjälplöshet.
Mm. Verkligen.
För det är så här, i en sån sjukdom som psykisk ohälsa, då är man verkligen så maktlös också. För det är ju sjukdomen äger personen, om man säger så.
Mm.
Det är så här, ja, man känner sig maktlös när ens bästis typ precis har blivit dumpad också. För man bara, hon är så ledsen. Men på något sätt vet man vad man ska säga.
Ja, på något sätt så här, men det här kommer ju jag själv gå igenom någon gång i mitt liv också.
Mm.
Men när det liksom, när Frida då blev sjuk i bulimi och när vi insåg att alltså, det här är allvar, det här är på riktigt.
Mm.
Då var det verkligen så här, bara, alltså vad gör jag nu?
Ja, precis. Ja, det blir ju lite så här. Man har aldrig läst om att det står så här, tjej dog efter att hon blev dumpad för hon blev så heartbroken.
Nej, precis.
Det har man inte läst.
Nej.
Men det är ändå så här, en ätstörning, ja, det kan faktiskt döda någon.
Mm.
Och då känns det som att man liksom spelar med andra kort, eller ja, du fattar vad jag menar.
Mm. Men i vårt fall var det så här, vi försökte ju få Frida att gå till, ja, det var vår sjuksyster på skolan.
Ja.
Men hon ville ju liksom inte det. Så det slutade med att vi typ tvingade dit henne och sa att men om du går dit så går vi dit med dig.
Precis. Och det tror jag är, alltså det tror jag är så vanligt.
Mm.
Just det här att man försöker och vill att personen i fråga, exempelvis bästa vännen, ska söka hjälp. Och alltså mitt enda tips där är typ så här, stå på er.
Mm.
För
nej, men tänk så här, det är ni som inte har en, till exempel nu en ätstörning. Det är ni som just då vet vad som är rätt för er bästa kompis. Det är inte hon eller han.
Nej, precis.
För de ägs av en sjukdom.
Liksom. Precis, det blir så. Vi sa ju det till varandra då. Vi bara, ja, vi måste tänka nu att om 5 år, då kommer Frida tacka oss för att vi stod på oss. Och för att vi precis. Bara, nej men du måste gå och söka hjälp för det här nu.
Mm.
Innan det går för långt.
Stå inte, de blir arga liksom. För ja, det kommer precis. De förmodligen bli.
Ja, och sen så här, visst man kanske inte ska gå på för hårt första gången. Det är så här, din kompis berättar att den har en ätstörning exempelvis, säger vi.
Mm.
Och man bara, ah men du måste söka hjälp imorgon.
Nej.
du måste göra det nu. Man bara trycker. Man kan ju ta det i små etapper.
Mm.
Och sen även vara så här att jag följer med dig. Jag kan följa med dig varenda gång om precis. Det är så. Men bara du gör det här.
Mm. Men vi var ju som sagt ett tjejgäng som drabbades av det här.
Mm.
Så kan man faktiskt säga.
Ja, men vi sa ju det innan.
Mm.
Att drabbas av bulimi, nu har vi det som exempel. Mm. det är så här, man får ju sjukdomen själv. Man bara, ja, jag har bulimi fast jag är anhörig.
Precis.
Och hon har bulimi. Och hon har bulimi som det står på ett papper vad bulimi är.
Precis.
Men en sjukdom drabbar ju inte bara personen. Det ska man komma ihåg liksom.
Exakt. Men vi var ju ett tjejgäng då som sagt. Och det blev typ som att vi andra tre, vi var ju fyra, liksom gick in i olika roller.
Och det var helt
det har nu mycket att göra med vad man har för personlighet också. Men vi hade ju olika personligheter. Så vi blev ju verkligen som olika... Ja, vi gick in i olika roller i Fridas sjukdom liksom. Ja, eller hur vi liksom var mot henne.
Precis, men det tror jag är vanligt. Alltså ja, om man tänker så här föräldrar. Jag tror att alltså alltid så här, föräldrar har säkert olika roller. De beter sig inte på samma sätt mot sitt barn. Och likadant blir det i ett kompisgäng. För det blir så här, okej, jag tar det här. Om du tar det här. Alltså underförstått. Det var ju inte det att vi sa, okej, men jag är lite mer arg.
Nej.
Jag är lite
mer... jag tar den rollen
då. Ja, precis.
Men hur var du då?
Alltså jag var ju arg. Det var jag. Och vi har pratat om det nu i efterhand med Frida så här. Jag har ju sagt till henne, jag bara, du förstår, alltså jag var så arg på dig så ofta. Vilket grundade sig i, alltså jag var i panikslagen. Alltså jag var så här, vad ska jag göra? Och för mig blev det som att naturligt att bli arg på henne då. Ja, och du?
Och jag var typ med den som bara... Jag vet inte, jag led så mycket med henne bara. Och jag tyckte så synd om henne. Och jag blev typ så här, jag kunde liksom lida av när du typ skällde på henne. För att jag bara, ja, jag tror inte att det blir bättre då liksom. Sen samtidigt någonstans kände jag att, jo men alltså jag är också arg och frustrerad. Men jag kunde inte visa det för henne. Utan jag var typ mer den så här snälla som bara fanns där och lyssnade liksom.
Alltså jag lyssnade ju också jättegärna. Ja. Så här. Men det var just det här, jag vet inte, jag tänkte bara, okej, men om jag bara är arg nu så kanske hon till och med äter.
Ja, precis. Hon kan bli rädd för mig.
Men hon har ju sagt, hon bara, alltså, vissa gånger var det jätteskönt att någon var svinförbannad.
Ja.
För då blev man lite så här, bara, okej, alltså.
Men det blir kanske lite som ett wake-up call.
Ja,
för då förstår precis. Man hur, för den som är argast är ju du själv, för du är jättedum mot dig själv liksom.
Och jag tänkte på det här, men det är så lätt att säga vad som är rätt och fel som anhörig. Det är så här, du ska vara så här, du ska vara så här. Alltså det finns inga rätt och fel.
Nej.
Och alltså man måste nog ta bort hela den här liksom, alltså det är klart att personer som är sjuk går igenom ett helvete som inte är av denna värld. Men man får inte ta bort på något sätt det som händer i den anhöriga, för den drabbas också av den här sjukdomen om en som anhörig. Men det är ju jobbigt för den personen. För den har inte sjukdomen, men den är anhörig. Och att inte kunna nå någon som står en så nära, någon man tycker om. Det är ju också helt fruktansvärt. Och då reagerar man på olika sätt. Man kan inte säga, jag blev arg och frustrerad. För det var allt jag kunde känna då som 15-åring. Liksom.
Precis. Och det blir ju så här med också att, för det vet jag ändå att mina föräldrar sa, men det är inte ert ansvar att se till så att Frida blir frisk. Eller så att Frida... gå och prata med någon liksom. Man bara, jo fast alltså jag tar på mig det ansvaret för det är värt det liksom. Man vill ju bära sin bästa kompis på axlarna, på sin axlar typ och bara, jo men alltså jag ska få henne frisk då. Jag måste hjälpa henne liksom.
Ja, då kommer jag ihåg det, hur många gånger vi sa det. Vi bara, vi ska få henne frisk.
Vi löser detta.
Ja, vi löser detta. Tillsammans, sa vi. Ja. Och det är ju jättefint.
Ja.
Men det är så här, det är ju som våra föräldrar sa, det är inte hela ditt ansvar såklart.
Verkligen
inte. Men samtidigt så här, om man är bästa vänner, tänk på att så här, din kompis kommer under en sjukdomsperiod inte vara den alltid har varit. Och det kommer liksom vara perioder när man så här bara, okej, jag orkar inte. Men man måste orka ändå. Man måste orka.
Ja, jag kommer ihåg att vi blev så himla frustrerade på vår skolsköterska, för hon sa alltid bara så här, men var bara som vanligt, liksom, var bara där. Och man bara, men... för helvete, det går inte att bara vara som vanligt. Men nu i efterhand så är det typ det jag kan säga, ifall det är någon som lyssnar nu som är i samma situation, då är det typ ändå det jag kan säga. Var bara där och vänd inte ryggen.
Ja, precis. Var bara där. Alltså det är så viktigt.
Ja. Jag vet att det låter sjukt.
Ja. Ja. Och det kommer var gånger man kommer hem och bara gråter för att man bara, okay, vi har typ ingenting att prata om längre ens.
Nej.
För det känns så liksom i sjukdomen, för att sjukdomen tar över så pass mycket.
Mm.
Så var det verkligen vissa gånger.
Mm.
Vi bara, vad har vi pratat med Frida idag? Ingenting.
Precis. Det är som att prata med en vägg typ.
Men
sen så var ju jag även anhörig, väldigt nära anhörig, när du hade din panikångest. Eftersom under den värsta tiden när du gick igenom din KBT, så bodde vi tillsammans. Mm. Så jag var typ med från liksom, ja, ruta ett.
Mm. Du sa jag var på KBT, sen fortsatte jag med KBT med dig hemma.
Ja, lite så. Typ. Kommer ihåg när vi läste den där boken.
Ja, jag bara, snälla, jag måste läsa den högt.
Ja, jag bara, okej, ja, men då lär jag mig också typ.
Ja, vet ni hur fint det är? Så ska man göra. Om ni har en kompis som bara, jag vill läsa en bok högt. Ja. Jag som Sofie då, för det betyder otroligt mycket.
Precis. Men det som jag kan komma ihåg från då liksom, det var typ hur man så här, man vill sätta sig in i, ja, som i mitt fall då, i din situation.
Mm.
Men man blir liksom frustrerad, för hur mycket man än försöker så går inte det.
Nej men det, så var det ju liksom när vi var anhöriga i bulimin också.
Mm.
Att hela tiden så här försöka sätta sig in.
Mm.
Man tänker att jo, men det kanske känns så, eller det kanske känns, men hur mycket man än tänker att det kanske är så, så kommer man ju inte i närheten ändå liksom.
Och sen så ibland så vet jag att jag liksom sa vissa saker till dig som jag verkligen kände att nu sa jag verkligen någonting till Ida som fick henne att förstå att det är ju hennes tankesätt nu som är lite skevt. Men sen ibland kan jag komma ihåg vissa gånger när jag typ kom hem från jobbet eller var jag nu hade varit. Och du var ledsen när jag kom hem då. Och hur jobbigt det kunde kännas när det kändes som att orden bara hade tagit slut liksom.
Mm.
Alltså jag bara, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns typ inget mer att säga. Vad ska jag göra nu liksom? Och jag är ju liksom lite sån som person också, att jag vill typ få ledsna personer glada. Och jag vill typ göra det på ett roligt sätt. Så då är jag typ så här som börjar skämta. Låtsas som att du inte är ledsen kanske. Bara, ja men allt är bara som vanligt. Jag är som vanligt, så kanske hon med blir som vanligt liksom. Precis. Och jag vet ju inte, när jag tänker på det så kanske det är jätte så här irriterande. För det kanske får då låta som att jag inte tog dig på allvar. Och det kan vara så det kändes för dig också. Det vet ju inte jag.
Nej men grejen är, alltså, det är så lätt att säga så här med, eller ställa frågan, hur vill man att en anhörig ska vara?
Mm.
Men det kan man ju inte svara på, för det är liksom så, för det första är det så olika från person till person.
Mm.
Och för det andra så är det så här, det kan vara olika från dag till dag. Ena dagen kanske jag ville att du skulle komma hem och bara, vad skämtar ni liksom. Och ena dagen kanske jag bara ville ha en kram liksom. Mm. Alltså jag tänkte på det, det är jättefint och jätteviktigt, men alltså man måste kramas mer.
Ja, jag är typ sämst på att kramas. Jag är riktigt dålig på det, jag är inte så fysisk.
Så kramgo.
Nej. Jag är inte en 22-årig kramgo-tjej.
Nej, men jag känner ändå det. Alltså, det är så, det kan göra så mycket. Man bara, ge en liten kram.
Men sen det här också som jag har tänkt.
Mm.
Lite som att säga till någon som är heartbroken att det går om till du gifter dig.
Mm.
Så är det typ ändå så här att man vill säga, för det är typ det enda man kommer på att säga så här, men alltså det kommer bli bra. Men samtidigt som man säger det så känns det verkligen som ett hån mot någon som sitter och
är så. Ja, så är det också.
Ja.
För om man mår dåligt, ibland kan det vara så här att man bara, åh vad skönt att hon säger det.
Mm.
Men alltså vissa dagar är det så bara tyst, du vet ingenting, det kommer inte bli bra.
Nej, men hur ska man veta vilken dag man kan säga
Nej,
det?
Nej, men då? Alltså det vet man ju inte, så säg det. Liksom.
Ja.
Det är så här, jag tror ofta med, om det är nära vän, det som kommer upp i huvudet då, säg det. Det kanske blir fel, men det är inte hela världen om det blir det. För man försöker i alla fall, det kanske blir jätterätt. Och då blir det jättebra.
Ja. För det blir lite typ som så här, det blir lite på något sätt som att man liksom trippar på tå runt den personen som mår dåligt. För det känns typ så här ibland också att, ja men om jag visar att jag är glad, så kanske hon blir ledsen för det. Och om jag typ säger att jag är ledsen över någonting, då kanske det blir som ett hån, för att hon känner att, ja men din smärta är ingenting om jag jämför med min just nu.
Precis.
Ja. För så känns det också ibland liksom. Man bara, nej men det blir fel vad jag än gör nu liksom. Ja. Och det är så frustrerande. Och det är typ det som gör att man verkligen blir medlidande med någon som mår...
Medberoende menar du?
Ja men alltså man blir ju medlidande också. För man lider ju av att inte kunna säga någonting till sin bästa kompis. Ja. För det känns som att vad jag än tar i min mun nu så blir det fel.
Mm, precis.
Ja, så det är typ det värsta.
Men jag tror verkligen hellre på att låt det bli fel några gånger, för de andra gångerna kanske det blir rätt. Och de gångerna det blir rätt, då hjälper det ju verkligen så otroligt mycket.
Mm. Jag har ju haft tur också, för att under tiden som du mådde som allra sämst så bodde ju även, nu kommer hon igen, Frida i Stockholm. Så vi kunde ju prata om om vi hade upplevt någon situation där det verkligen blev jobbigt för dig, så kunde ju hon och jag bearbeta det tillsammans sen efteråt.
Exakt, precis, ja. Så på samma sätt som vi ja. Tre i kompisgänget kunde bearbeta hennes bulimi och vad som hade hänt liksom. Mm. Precis. Vi ska ju komma ihåg att säga det också, att när vi gick i nian så var ju vi och skolsköterskan en gång i veckan också och pratade just om att vara anhörig och hur jobbigt det var. Och det tycker jag så här, det tycker jag så här, ta hjälp av de som finns på er skola eller på er arbetsplats eller i samhället, att så här, jag är anhörig, jag vet inte vad jag ska göra, jag mår jättedåligt i att jag inte vet vad jag ska göra.
Mm.
Och det är så här, för det är också ett problem.
Mm, ja, det är det ju. Verkligen.
Och just som du säger, försöka hitta någon som är i samma situation eller har varit.
Precis, någon som kan relatera.
Mm.
För det är också jätteviktigt.
Ja, verkligen.
För det är så här också, att om du börjar bli ledsen eller liksom mår dåligt för att du är anhörig, så du måste liksom våga ta dig själv på allvar där också. Du får inte tänka att men hon har ju det mycket värre, för det är ju hon som lider av en depression eller av vad det nu än kan vara.
Ja, visst, så är det ju, den personen som är sjuk. Det är klart att det är jättejobbigt för den, men det är så här, det är synd om dig som anhörig också. Och det, du får tycka synd om dig själv.
Ja.
Jag tycker det glöms ju lite bort.
Mm, precis. Sant. Men sen även, nu har vi liksom tagit vår del som bästa kompisar. Och som förälder, alltså jag vill inte ens sätta mig in i den situationen.
Nej.
För det måste vara fruktansvärt.
Ja.
Men där vet vi ju att det finns liksom så många föräldragrupper för sådana här saker. Det man kan bara träffas, prata om vad det är man går igenom, känna att man är liksom inte ensam om den här situationen.
Exakt. Vet ni vad, om det är någon förälder som lyssnar på oss, kan inte ni skriva er föräldragrupp, så kanske vi kan lägga upp den på Facebook-sidan eller någonting, så att andra kan hitta om man vill vara liksom öppen med den.
Mm, precis.
Det är en bra idé tycker jag.
Mm. Gör det.
Mm. Men jag tänkte på just det här med när man är sjuk och hur man vill, alltså hur man vill bli bemött liksom.
Mm.
Det är så viktigt att om din kompis berättar någonting som du tycker är såhär, bara, var det jobbigt, eller okej, jag fattar inte riktigt vad du menar, men döm inte ändå.
Nej.
Det är liksom, det är såhär basic.
Mm.
Döm aldrig, så här, låt personen prata och älta och vara jobbig. Om det så är, för jag tror att det är liksom viktigt.
Mm.
Det är viktigt att ha någon att bara kunna älta med. Det har jag alltid kunnat med dig. Mm. Du har ju verkligen varit så här. Du har ju lyssnat ändå.
Ja, men du har ju inte alltid haft någonting att svara liksom. För jag har redan sagt svara 10 precis. Gånger.
Men sen känner man ju med om det är någon som vill lyssna på en. Mm. Eller om...
Men det är så skillnad liksom. Också. Det är väldigt stor skillnad på att höra och att lyssna.
Ja,
Det är det verkligen. Man kan höra, men skit är ju att lyssna.
Mm.
Och sen kan man lyssna och lyssna.
Ja, precis.
Mm.
Sen så här. Jag tycker inte man ska vara rädd för att ställa frågan heller. Alltså fråga såhär bara, okej, men vad kände du då? Vad tänkte du då?
Mm.
För ofta när det kommer till såhär psykisk ohälsa, så tycker jag det känns som att man vågar liksom inte fråga.
Så här, nej, men det är för att, då kan jag svara på det som anhörig. Att det är för att man liksom typ tänker så här då, att nej, men om då drar jag upp det igen. Då river jag upp något, det är väl bättre att bara liksom låtsas som att, men du har ju aldrig mått dåligt, så varför skulle den här situationen vara dålig, alltså få dig må dåligt nu?
Men då blir det ju tabu också.
Ja,
om man gör så.
Alltså, ja, men det känns som att man inte vill riva upp det igen.
Ja, men ofta så behövs det tror jag.
Ja.
Alltså ställ frågor till er kompis eller vad det är, vad är pojkvän, flickvän, barn. Alltså ställ verkligen frågor.
Okej.
Okay. Och om, ja, men, och så här, om personen bara nej, det vill jag absolut inte prata om. Nej, men då har du i alla fall ställt frågan. Ja.
Precis.
Och det kan ju med betyda mycket, för då, det är som du säger, det blir verkligen så okej, men hon har lyssnat på mig.
Ja, det hade vi det.
Mm.
Alltså, det är lite komiskt när du säger, ja, så här är vi inte vana att bli filmade, som att vi alltid blir filmade.
Eller hur?
När du egentligen ska säga podda.
Eller hur? Jag kommer ihåg också vi sa för ganska länge sedan att, ja, men tänk om vi någon gång skulle bli filmade när vi poddar. Och så sa vi typ så här att men då kommer man ju vara förberedd på det då. Men så inser man när man sitter där med en filmkamera rätt i ansiktet att det här kommer jag nu aldrig bli van vid.
Ja, eller hur? Det är helt galet ju.
Ja. Men det var kul. Klippet från det här ligger fortfarande inte uppe på SVT. Men som vi har sagt tidigare så kommer vi lägga ut det när det har publicerats.
Precis.
Mm.
Vet ni vad ni ska göra nu? Ni ska följa oss på Instagram.
Såklart. Angelspodden heter vi där.
Jag heter Ida Hockestrand på Instagram.
Och jag heter Sofia Hallberg.
Precis. Jag tycker också att ni ska gilla oss på Facebook, vår sida som heter Ångestpodden.
Precis, där kommer lite så här inside information emellanåt.
Mm. Det som kan vara kul.
Precis. Jag vill även uppmana alla som lyssnar på oss via podcastappen i iTunes att ni ska prenumerera på Ångestpodden. För det gör att ni får in avsnitten direkt i mobilen, direkt när vi har laddat upp dem, istället för att ni ibland får vänta. Så gör det, det är ett hett tips.
Mm. Wow, ett hett tips.
Mm. Hetast idag.
Och våra telefonnummer är, nej jag skojar, det är verkligen det enda som saknas på den här avslutningen, känner jag.
Så avsnitt 50 kommer det kanske ut ett mobilnummer.
Ja, precis.
Ja. Tack till alla er som har mejlat också oss också.
Ja, ni är oslagbara. Det tycker jag.
Verkligen, verkligen.
Ha nu en fantastisk första hösthelg.
Ja, ha det. Ha det bäst.
Okej, vi hörs som vanligt nästa torsdag. Samma tid och samma kanal vill jag säga.
Nästan.
Okej, pussar ni. Hej då!